Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag ute och går och det är en sån här dag i början av hösten. Det har fortfarande inte blivit färg på träden, de är fortfarande gröna. Och snart börjar oktober och när ni lyssnar på det här så är det oktober. Och ni som har hört det här programmet förut vet att när jag går ut och går, och då går jag från Farmarstigen, då går jag upp till Graningsringen. För där bor nämligen konstnären Charlotte Krook. Och det har ju varit val här i kommunen och väldigt många människor tänker på det här med val. Alltså hur ska man välja och väljer man rätt och väljer man fel? Och jag tänkte prata med henne allmänt om det här med val. Är det bara val var fjärde år? Eller finns det flera val vi kan göra? Jag ska höra hennes kloka tankar om det. Och nu går jag under den här tunneln upp mot Graningsringen. Och ja, det är en, tycker jag, en ganska skön sån här början på hösten innan det blir för kallt. Nu har jag kommit in i porten här. Och här öppnar Charlotte. Hej Charlotte!
Hej Ann!
Som vanligt.
Ja, här kommer jag med min mikrofon och bara kasta mig in hos dig igen.
Ja. Ha? Vill du ha kaffe eller te med socker eller utan? Vill du ha vatten med citron?
Vad mycket val du ger mig.
Jag tänkte just det.
Ja. Mm.
Det var, eller juice kanske.
Alltså det här är fantastiskt. Det är det vi ska prata om. Och nu får jag ju svårt för att det här med val är ju svårt. Då tar jag te.
Tack. Ja, då tar vi te.
Ja.
Utmärkt.
Tack.
Välkommen.
Ja, Charlotte, nu sitter vi i ditt vackra vardagsrum eller ditt eget stora fina rum här. Och jag tycker att jag har gjort ett bra val när det gäller te.
Ja, men vad roligt, vad trevligt.
För du hade väldigt mycket sorter.
Ja, men tänk om alla skulle säga så, jag har gjort ett bra val. För det blev precis som jag ville.
Ja.
Men jag tror inte många känner så.
Nej, men
speciellt
är det te?
Idag. Är te ett bra val?
Ja, vad är det för te vi dricker?
Ja, du.
Något kinesiskt, va?
Kina te.
Ja.
Det får duga.
Det känns värmande och skönt. En sån här lite mulen men lite härlig höst då.
Mm. Jag har redan varit ute och promenerat. Jag tyckte det var jätteskönt.
Ja. Nu tänkte jag att du skulle få börja med att presentera dig igen, Charlotte.
Ja.
För att alla kanske inte hört våra tidigare program. Så tala om, vad är det för slags program vi gör och vem är du?
Ja, i de här programmen som jag och Ann gör tillsammans med dynamiska, spontana diskussioner har vi gjort ett antal gånger. Vi har gjort om kontanters bevarande, vi har gjort om Me Too, fake news, kreativitet, skönhet, alla möjliga sådana program. Sen har jag gjort några betraktelser, jag hade tänkt att göra fler men... livet kommer emellan.
Ja, där du gör egna inspelningar.
Egna inspelningar med eget manus och utifrån konstnärens och poetens sätt att se. Och då har jag ju nästan presenterat mig.
Ja.
Jag är konstnär, poet och andlig vägledare.
Mm.
Så. Inte filosof.
Nej, jag
du
vet,
sa
men,
förut.
Ja, filosof. Ja, men filosof är också någonting sånt där som går...
Vet du varför?
Nej,
för mig så är filosofen teoretisk. Jag är i allra högsta grad pragmatisk och har lärt mig i princip allt jag vet idag genom livet.
Aha.
Genom livets slitage och slipning. Så, så att en filosof känns inte riktigt
nej, då ska
mig.
Inte, då ska jag absolut inte kalla dig för det. Mm. Och det har jag inte gjort i det här programmet än så länge.
Jag vet, men du nämnde nu någonting
för
jag bara passade på.
Ja, okej, mycket bra. Nu ska vi prata om det här med val. Vi har ju haft ett stort val. Alla pratar om valet.
Fortfarande?
Ja.
Ja, det är klart. Eftersom ingenting är konstaterat och allting är bara huller och buller. Och någon form av förvirring. Eller är det en förvirring? Eller är det bara det att ingen kan enas om någonting och ingen vill ta i den fula fisken?
Alltså jag är så... Jag har ju sagt förut i många program att jag är politiskt deprimerad, brukar jag kalla mig. Därför att jag inte längre... Alltså, jag blir på dåligt humör.
Du blir förbannad.
Jag blir så frustrerad över politiken just nu.
Mm.
Som jag själv ägnat mycket kraft åt.
Mm.
Och
jag vet.
Man blir inte mer imponerad nu när, den här, när vi spelar in det här så håller man på med alla de här...
Man blir desillusionerad.
Ja, och alla dessa konstiga grejer. Det är liksom, vi har gjort ett val, svenska folket.
Hallå? Och vad är det vi har valt? Än så länge ingenting.
Nej.
Och förmodligen inget alls.
Nej.
Precis som förr.
Ja.
ja. Jag säger så här, det är lite förvirrande, men både Löfven, Löf och Lövin, ja. Jag menar, det är ju blad från samma, som kommer härstamma från samma mörkna träd.
Alltså du tänker så.
Så förvirrande. Löv.
Ja, höstlöv.
Ja, men eller hur? Mm. Tänk om någon från något annat country kommer hit och sa, dessa löv och lövin och lövin, vad är detta frågan om? Ja. Jo, men verkligen. Så. Ja. Så det är så mycket som ska fyllas i, och det ska vara talmän och det ska vara riksdagsmandat åt höger och vänster, och som sagt var, ingen vill ta i pojken i guldbyxorna, eller skulle man säga den här som på något vis säger att kejsaren är naken. Ja. För jag ser det så att som svenska folket har röstat, som det tycks, så är det ju förstås ett enormt missnöje med en rådande ordning. Och inte bara som en ordningsfråga, utan som en prioriteringsfråga och sakfråga. Vad är det vi egentligen ska välja? Och såklart så är det ju så också, det är samma val. Floskler som det alltid har varit, och så blir det ändå ingenting. Eller så är det svårt att plocka enstaka tuttifrutti från olika partier och bilda sig åtminstone en illusion om att just det partiet som jag väljer har mest tuttifrutti och mest kolorit och mest trovärdighet för mina önskningar om kanske större rättvisa och prioriteringar, att man till exempel inkluderar tandvård i sjukförsäkringen och ser till att pensionerna höjs en aning, eller ja, det kan vara allt möjligt. Det är väldigt många viktiga frågor som har helt glömts bort, skulle man kunna säga.
Sen en reflektion som jag gör är det här liksom att inför valet så sa man massa saker. Och sen på valnatten så utropade sig alla till vinnare. När själva verket var alla hade ju förlorat.
Ja.
Det var ju det som, och det konstiga tycker jag är det här. Det är den här oärligheten. Man kan ju inte sitta och, man måste ju någonstans liksom våga säga som det är. Vi har gått back. Mm. Vi har gjort ett dåligt val, eller vad man nu ska säga för någonting. Mm. För att nu låtsas ju allihopa som att vi är det största partiet, vi är det största grejen. De håller på och räknar. Så att lite löjeväckande blir det faktiskt. Ja,
och jag tror att det är nyttigt och bra att det är just löjeväckande. Det är ju ingen tillfällighet att det finns så mycket jättefantastiskt roliga parodiprogram just nu på nätet. Ja, parodiledardebatten, jag bara skrek rakt ut. Ja. Att det finns en sån satirisk kreativitet som jag tycker inte riktigt att jag har hört eller sett på några år. Nej. Och det är väl just för att peka på att det här är löjligt. Vad är det ni håller på med? Det här är allas vår framtid i vårt liv, i vårt land, i vardags tillvaron för alla dessa människor. Vad är det ni håller på med? Mm.
Och jag diskuterade det förut med lite politiskt erfarna människor. Mm. Och jag uppfattar det som förr, så hade vi hade ju stor tillit till våra, vi har haft stor tillit till det mesta i Sverige förut, och även till våra politiker. Och så började man tala om politikerförakt, och då kände jag så här, det är några som vill, alltså här är det en massa kämpande människor som försöker få saker att gå bra, men just nu tycker jag faktiskt att de som skapar mest politikerförakt,
det är politikerna själva.
Just det är det nu.
Ja, ja.
Så plötsligt får alla de här människorna rätt. Mm. De som säger att politiker ljuger. Mm. Eller bara luras. Eller
skor sig på skattepengarnas.
Ja, plötsligt blir de människorna, de som jag har diskuterat med alla år, sagt, i kommunen så är det massa människor som jobbar med politik som inte får ett öre. Man vill skapa en bättre framtid. Mm. Men just nu så känns det som att det här med valet 2018 är en flopp.
Det är en parodi. Det är en stor teater, tycker jag.
Ja.
En välrepeterad teaterföreställning.
Ja. Ska vi lämna valet? Det politiska valet.
Absolut, men jag skulle bara vilja poängtera då att min idé och föreställning om saker och ting, eller min vetskap snarare, är ju att ju högre upp du kommer i hierarkin rent politiskt, ju mer bluff och båg och skor sig och korruption och så naturligtvis är det. Så tittar du på kommun och volontärnivå, så finns det ju eldsjälar och verkligen människor som gör väl, vill väl och gör allt de kan för att det ska just bli bättre för alla på riktigt och rättvist och så.
Men jag kan ju säga det, jag känner Ingvar Carlsson lite personligt i och med att mina föräldrar känner honom bra och hans dotter känner jag väldigt bra. Och där har jag alltid haft en väldigt stor respekt, därför att när han var utbildningsminister en gång i tiden innan han blev tvingades bli statsminister efter mordet på Olof Palme, då bodde han ju på Myggdalsvägen. Han var en av dem som åkte vanliga bussen in till stan.
Ja.
Och när den bussen på den tiden gick in till Skanstull, det var innan Guldmarsplan, då var han den enda som gick och ställde sig och väntade på grön gubbe. Det var innan smartphones fanns och någon fotade. Han är den som liksom fortfarande bor normalt, liksom lever. Så jag har väldigt stor respekt för många av de här liksom gamla politikerna som kom från en annan värld, som vet vad fattig Sverige var för någonting och skapade någonting annat. Så jag har ju otroligt stor respekt för Ingvar Carlsson idag, fortfarande. Så att jag känner att den tidens politiker trodde på någonting och genomförde det.
Det var ju inget yrke på det sättet. Det var kall. Inga politikerkarriärister som vi idag ser. Som säger en sak till folket och gör någonting helt tvärtom själva. Så det är så mycket som är totalt
galet
upside down. Det är upp och ner och ut och in. Ja. Och det blir ju också löjeväckande. Och jag tror att de säger, men många politiker underskattar människor. Vi kan säga att på ett sätt så är människor godtrogna och naiva, speciellt svenskar. Väldigt godtrogna, naiva och har fortfarande en sån här tillit.
Hög tillit,
godtrogenhet. Och samtidigt så hör jag och ser jag, skrapar man lite under ytan, så har människor börjat förstå, börjat se, börjat genomskåda, börjat ifrågasätta.
Och det känns
en gammal struktur.
Ja. Är det bra tycker du?
Självklart. Alldeles. Jag sa ju att det är mörken trästam.
Okej.
Okay. Ursäkta att jag är så rätt fram.
Ja, men, det är...
men så ser jag, eftersom det är en sån utpräglad hyckleri också.
Ja, för jag är ju väldigt svårt för de där före detta politikerna som står och pratar om massa saker. Och sen när de slutar med politiken går de direkt in i näringslivet. Och tjänar miljoner per år.
Ja.
Då har jag ingen, då tappar jag förtroendet totalt.
Absolut.
Ingvar Carlsson, när han slutade som statsminister, då tog han på sig ett FN-uppdrag med Rwanda. Kommer du ihåg det där med folkmorden? Han gjorde någon sån här. Det är ingenting som någon älskar och drömmer om. Alltså det finns ju olika politiker.
Verkligen.
Och han är Tyresöbo dessutom.
Ja, han är det.
Får säga det.
Så vad är det för slags faktorer som gör att politiker idag är mer benägna att vara korrupta?
Ja,
och att vara hycklare.
Det vet inte jag.
Är det att frestelserna plötsligt har blivit så stora? Och att det är så lätt att smita förbi? Och att det är så lätt att åka på en bröllopsresa någonstans och låta skattebetalarna stå för det? Eller att flyga business class hela tiden? Och samtidigt tycka att vi ska inte åka på semester med flygplan? Och så vidare. Alltså det är någon slags glidning där, att det har blivit så...
Jag förstår inte.
Möjligt. Jag tror att det har blivit så möjligt och så lätt att komma undan.
Ja. Jag tror bland annat en sak, det är ju att färre och färre människor går in i politiken. Så vi får ju de politiker vi förtjänar. Och det är ett av problemen tycker jag i en styrelse nu. Jag sitter med i olika valberedningar, för jag brukar ta den rollen som valberedning för att slippa sitta i styrelsen. Och det är jättesvårt att få folk att sätta sig i en styrelse.
Det kan jag tänka mig. Ja,
och det gör ju då att då får man inte de bästa i styrelsen. Om det är så få som vill ta på sig uppdrag. Utan plötsligt kan någon människa bli ordförande i en bostadsrättsförening eller en båtklubb eller vad det är för någonting. Och det är inte alls någon bra person.
Nej, men det är många som säger så om lärare också. Att egentligen de bästa lärarna, det är de som inte vill bli lärare. Eller som själva vantrivs i skolan. Eller så, va? Så visst är det så att... Vi stirrar blint på lönen, vi stirrar blint på karriärstegen och tänker vad kan det här leda till. Så.
Men jag tror att hade en massa människor gått, alltså fler människor velat engagera sig, så hade det blivit fler vettiga människor, tänker jag.
Fler vettiga politiker menar du?
Ja, som går in i olika organisationer. Det gäller hela den här organisationssverige.
Ja, men så finns det ju också för egen del en förvissning och en övertygelse om att det är inte egentligen politiken som förändrar. Alltså en förändring behöver komma inifrån från varje enskild människa. Revolutionen sker inte med plakat.
Nej.
Eller med politik eller med allt vad man nu måste tröska sig igenom av motioner och interpellationer och blablabla. Mm. Jag tror att, kom du ihåg Ingrid Betancourt?
Ja.
You do? Okej. Okay. Jätteintressant, för jag läste hennes biografi i somras.
Uh-huh.
Och hon var ju, nu går jag från ämnen, men ändå inte, du ska höra poängen.
Förklara vem.
Ja, okej. Okay. Hon kandiderade till president i valet i Colombia 2002 var det. Mm. Och strax innan så blev hon kidnappad utav FARC-gerillan i Colombia. Och var deras fånge i 6,5 år.
Just det.
Och det har hon skrivit en 600-sidig tjock bok om, som heter Även tystnaden har ett slut.
Oj.
Helt fantastisk. Och jag noterade det här när hon blev frigiven efter 6,5 år. I media någonstans, eller jag hörde det på radio eller något sånt. Och det var ju på något vis bara gick mig förbi. Ja. Hon var inne, hon var fastkedjad vid ett träd och hon fick marschera 1 mil om dagen och hon bodde i en trälåda och var liksom horribla omständigheter som var så påfrestande under så lång tid. Och hon gjorde faktiskt 5 stycken flyktförsök. Det ena mer fantastiskt dramatiska efter det andra.
Mm.
Men i alla fall, hon blev frigiven till slut. Och en kupp helt enkelt. Och jag har lyssnat på många intervjuer, därför jag tycker hennes historia är så lärorik och fascinerande. Hon skriver den från insidan av sig själv, om allting hon känner och tänker och är med om och omvärderar under de här åren. Hon säger, jag kan inte längre se vänster eller höger eller svart eller vitt.
Jaha.
Utan alltså, faktorer som gör att människor blir de vill och väljer det de väljer är så mycket mer komplext. Och därför lämnade hon politiken. För det var ju många som menade att ja, men nu är du ju världskändis. För det blev hon ju.
Ja, verkligen.
Och håller föredrag och blir inbjuden till alla universitet för att tala och så. Inspirationstal och så. Nej, jag har lagt ner politiken för jag tror inte på den längre.
Mm.
Man frågar, men varför ska du inte kandidera nu till president när du är så klok och du har varit med om så mycket och så? Nej.
Varför inte då?
Nej, hon tror inte på politiken längre. Hon tror inte att förändringen kommer på uppifrån. Det sättet.
Nej.
Varken den är uppifrån eller jämsmed. Okay. Utan hon menar på att varje enskild individ måste gå in i sig själv och fråga sig själv olika saker. Göra val.
Just precis.
Välja olika saker och titta på bevekelsegrunderna för våra val, oavsett om de är vardagsval eller viktiga eller oviktiga, viktiga idiotval eller extrema val eller moraliska val eller taktiska val eller själsliga val. Så det är ett exempel på hur hon mognade till att det är inte därifrån förändringen kommer, det är inte där revolutionen inträffar.
Mm.
Och jag håller med om det.
Tror du att vi är sådana kloka människor att vi hela tiden gör medvetna val? För det här är också en diskussion kring det här. Är det jag som bestämmer över mitt liv eller är jag styrd?
Mm,
det vill säga hjärntvättad på ett sätt eller jag uppväxt på det här sättet. Jag har fått de här tankarna. Det är inte jag som har bestämt det här. Alltså hur pass mycket fria individer är vi?
Ja, det är så bra fråga och det är ett så stort ämne.
Jag vet.
För det är så, vi väljer utifrån våra inre föreställningar. Och våra inre föreställningar är ju alltid baserade på våra trosystem. Vad vi tror är möjligt. Och hur vi definierar oss själva, våra möjligheter. Och världen, hur den ser ut. Och vad det finns för möjligheter för mig. Och så. Så att man kan säga att vi projicerar hela tiden våra inre föreställningar och bilder.
Mm.
Nu knackar det på dörren.
Ja, nu knackar det på dörren.
Det är brandkorn kanske igen.
Det är brandkorn här. Nu går Charlotte och öppnar. Nu gör vi lite paus här i programmet. Nu är du tillbaka.
Ja.
Mm.
Ska vi fortsätta där vi var?
Ja, det tycker jag egentligen. En av de viktigaste frågorna tycker jag är den. För att Det är ju samma sak nu med valet. Reinfeldt skrev en bok som heter Sovande folket. Mm. Som i och för sig handlar om någonting helt annat. Men han menar att folk inte alltid gör sådana medvetna val. Och du sa nu om det här med att folk faktiskt gör lite revolt. Eller folk har valt väldigt, kanske medvetet eller omedvetet. Alltså vilka val, både politiska och andra, gör vi
utifrån en hög medvetenhet, om man nu ska prata högt och lågt. Men det är ju också någonting jag inte gillar. Men man säger en hög, det betyder en ganska utbredd medvetenhet. Och det är ju inte för inte som vi har hört know thyself som en slogan till att som en inre utveckling.
Känn dig själv.
Ja, känn dig själv. Mm. Och varför? Därför bara genom att känna dig själv till att börja med. Sen naturligtvis finns det ju så många yttre faktorer och de ska vi prata om. Men att känna sig själv betyder att du förstår vad det är för föreställningar som präglar ditt beteende, dina reaktioner, dina val, dina tankar, dina känslor. Därför dina tankar och känslor manifesteras. Vi säger tankeformer.
Precis.
Därför att tankar är medveten energi och tankar formerar sig i den fysiska verkligheten. I alla fall om de äger en viss intensitet och enträgenhet så gör de det under längre tid. Det är bara att vi inte är vana att se den kopplingen. Men visst är det så, vi väljer utifrån vad vi tror är möjligt. Och lever vi i en verklighet där vi ser att det finns få möjligheter eller där allting verkar väldigt stängt för oss. Det är klart att då definierar vi våra möjligheter och val, föreställningar, utifrån någonting som är väldigt närsynt och litet. Så jag ser ju det här som en symbol. Om vi pratar smartphone, iPhone, Google, Wikipedia och så vidare. Har ju gjort att vår värld har krympt. Inte att den har blivit större. Det är en chimär. Vi tror att den har blivit tillgänglig. Den har blivit mycket, mycket större. Vi vet vad människor tycker och tänker på andra sidan jordklot. Bättre realtid och så vidare. Men som jag ser det så har vår värld krympt därför att vi definierar våra möjligheter efter någon annans koncept eller någon annans devis hur någon annan bestämmer. Så det fria valet har ju både med att känna sig själv. Vad bär jag på för föreställningar? Är de gamla och förlegade? Hör de ihop med min barndom, med mina lärare? Eller är det någonting som jag i själva verket har vuxit ut men inte förstår eftersom jag inte har identifierat de här föreställningarna? Men så fort vi gör det och gör en kartläggning så kan vi direkt se, nej men det här är urvuxet, det här är trasigt, det här är gammalt, det är ungefär som en garderob. Vi går in och gör en inventering. Ut med det som är för trångt. För trångt gör att din perception krymper. Och när perceptionen krymper, då ser du också färre möjligheter. För egentligen så lever vi ju i en tillvaro av obegränsade möjligheter.
Ja, det gör vi faktiskt.
Obegränsade val.
Det har jag tänkt på flera gånger. Jag tror ingen generation någonsin, som vi, du och jag tillhör, vi har ju haft alla chanser egentligen.
Ja.
Alltså det här är första gången människor har kunnat plugga utan att vara förmögna. Och om man bestämde sig för att bli läkare så kunde man bli läkare. Sen har inte alla förutsättningarna och alla kanske inte har omgivning som stöttar det här valen som man gör. Men det är ingenting som hindrar dig och mig idag rent liksom lagmässigt eller någonting sånt. Men ändå så är det väldigt svårt det här med val. För jag tänker på till exempel det här med förut så när man införde det här med liksom delad föräldraförsäkring att även killar samhället bestämde att även killar skulle vara hemma och ta hand om sina barn. Det var ju en väldigt stor ingrepp i folks egna val. De fick inte välja själva vem som var bäst utan får man då var sina pengar. Och då valde många på grund av att man fick det här, liksom männen skulle vara hemma. Och det har ju gjort att många killar nu är mycket duktigare på att ta hand om sina barn. För innan var ju männen liksom helt. Så att ibland har vi tvångsmässigt liksom samhället har bestämt någonting Vi skulle ju inte gått ur den där...
Jag förstår.
Alltså ibland, och det här är också svårt, för nu har vi en backlash åt det där hållet. Mm. Att man säger så här, men vi vill bestämma allting själv.
Mm.
Och idag kanske killarna skulle bestämma jättebra, allihopa. Mm. Men går vi tillbaka till min föräldrageneration, så inte 17 var det någon gubbe där som hade tänkt sig, jag stannar hemma en månad.
Så blir jag jättebra far.
Nej, men det fanns ju inte.
Nej, det fanns inte. Nej. Naturligtvis inte. Men livet var ju enklare på så sätt, ja, då, att det var färre val.
Det
så
var valet, färre val.
Ja, så valet, även om vi tycker, oh, wow, frihet. Jag menar, hur många människor idag mår inte dåligt för att det är för många val?
Ja.
Vi kan inte välja, vi blir paralyserade. Därför att vi ska välja vad vi... Nu ska jag inte säga, ja, var vi ska bo, för ingen kan bo idag.
Nej, nej, om man det valet har vi inte, nej, om inte vi är förmögna.
Exakt. Mm. Så att unga människor har ju tyvärr inte den möjligheten att välja var de ska bo. Nej. Men om vi bortser från det, så är det ju, hur ska jag se ut, vem ska jag göra, hur ska jag modifiera min kropp, hur ska jag ta bort, förminska, förstora, var ska jag bo, ska jag bo i Europa, Sverige, vad ska jag välja, vad ska jag ha för utbildning. Så att det skapar ju snarare
enorm,
en paralys,
ja,
att det blir inget val alls.
Inga vettiga val.
Nej.
För att, och det är också en sån här grej, tycker jag. Jag tycker att vi alltså översköljs av idiotiska val.
Mm, mm. Och verkligen.
Och det började med såna här val där man var tvingad att välja vilken, var man skulle sätta sin pensionspengar någonstans.
Mm, mm.
Och liksom, då ska man sätta sig in alla jäkla konstiga aktiegrejer och sånt. Och man nu inte ville, jag hade aldrig läst de där sidorna i tidningen. Jag visste inte ens vad det var för någonting. Man skulle liksom, jag ska bestämma själv mina pengar. Hur ska jag kunna göra det? Jag är inte aktieanalytiker heller. Ja, men liksom, och då bara slutar man att välja. Då blir man den här, liksom, det, jag kommer inte ihåg vad vi kallas. Vi kallas någonting...
Sofflig.
Så, ja, just det. Eller, ja, precis.
Då blir man en soffligare, ja, istället.
Och då var det då, ja, att de här, då, vi då, som vägrar välja. För det, jag vägrade välja för att jag kunde inte.
Nej, så bra.
Och då hamnar man då, sjunde AP-fonden var det någonting.
Som gick bäst.
Som gick bäst. Det var ju tur att någon där uppe såg till att vi som inte valde fick det lite bättre.
Ja.
Men annars tycker jag att det som är så tråkigt nu när man ska gå i en affär.
Mm. Dels har du då de här idiotvalen.
Ja.
Där du måste alltså vara programmerare, civilingenjör, tekniker, aktieexpert. Ja. För att du överhuvudtaget kunna hantera vardagen.
Ja.
Och det är befängt. Och jag ser ju att det är nästan som en slags medvetet sabotage i våra liv. Därför att hur ska vi kunna fokusera på det väsentliga?
Exakt.
Hur ska vi ha ork över till det väsentliga?
Om vi måste, precis.
Ja.
Om man ska sitta timmarvis och kolla vilket elbolag man ska vara i.
Mm.
Alla de här bolagen.
Mm.
Och så ringer de och säger, gå över till det här telefonbolaget, vi är mycket bättre.
Mm.
Hur ska jag kunna veta det?
Mm.
Jag säger bara nej till allt. Jag är så nöjd med det jag har, säger när de ringer. Ja. Du behöver inte ringa till mig mer. Jag är så nöjd med det jag har. Jag har ingen aning om jag är nöjd eller inte. Jag bara säger att jag är nöjd.
Och så handlar det oftast bara om små kronor.
Ja.
Alltså små öron eller kronor. Men alltså, vi snärjs ju in i det där. Och både på telefon och överallt. Så jag håller med om det är en galenskap som nästan är som en form av sån illusionstrick. Liksom. Om du är fullt ockuperad där borta,
exakt,
så har du ingen energi och kraft och lust över till att ägna dig åt de väsentliga sakerna.
Nej.
I livet. Och det är oavsett om det är politik, om det är val eller om det är väva mattor eller
måla.
Mm. Eller vad som helst.
Mm. Så. Och jag tycker även den här frustrationen, jag till exempel har bestämt mig för nu ska jag köpa ekologiskt.
Mm.
Även om jag inte är hundra på hur det funkar. Mm. Så tänker jag, okej, jag gör i alla fall en statement när jag går och handlar. Är det ekologiskt så köper det.
Mm.
Men när jag står där i affären och ska välja.
Mm.
På de ekologiska brasilianska äpplena.
Mm.
Eller de svenska äpplena där det är inte är ekologiskt.
Mm.
Alltså det är ju ett... Man måste ju vara vetenskapsman för att räkna ut vad som är,
ja,
vilka äpplen man ska ta. Eller man ska läsa på ingredienserna. Man tänker, men vi ska köra lite kolhydrater i den här familjen. Och så ska man sitta och läsa all. Och vi gillar inte e-ämnen heller.
Mm.
Alltså, man går ju runt som kemist.
Man går sönder till slut. Man kommer hem helt utmattad bara genom att man gått runt hörnet och köpt tomater.
Ja.
Men det är ett skitbra exempel. Jag brukar säga så här. Dels har vi då alla de här liksom totalt energidrypande, eller ska man säga dränerande valen. Men så har vi också den här illusionen av att vi väljer en gång var fjärde år. Ja. För mig är det nonsens. Vi väljer varje dag.
Du menar även politiskt?
Så kan man inte säga att vi väljer våra politiker därför att de ska säkerställa och se till att vi får, det är det som kallas demokrati, så att vi får majoriteten i våra önskemål. Alltså. Ja. Att vi vill ha samhället som ska se ut så här. Det här ska prioriteras, det här ska ut och det här ska in. Så vill vi ha det. Men jag menar varje dag så kan vi göra, eller vi gör exakt samma sak men vi tänker inte på det. Som exempel, om jag väljer närodlade svenska tomater, då gynnar jag den företeelsen. Ja. Jag gynnar det företaget, jag gynnar, och jag, där är en politisk röst från min sida.
Så ser jag också det.
Ja, för det är ju så att när jag väljer bort väljer något så väljer jag automatiskt bort något annat.
Ja.
Så det är som att jag lägger inte min röst på giftiga spanska tomater.
Nej.
No. Utan, och även om någon säger, ja men de är dyrare, liksom, de är dubbelt så dyra. Ja, men då tar jag bara två.
Ja.
Därför att för mig är det ett politiskt statement. Inte för att jag är fanatisk. Att jag inte tillåter mig själv att någon gång köpa några spanska, självklart kan det hända. Men som policy och som ryggrad i hur jag ser på val. Att jag bestämmer där. Och det gäller inte bara det jag konsumerar. Utan det gäller allt varor och tjänster. Och företeelser i samhället. Så om jag väljer bort. Om jag till exempel väljer att handla i en butik istället på webbhandel. Så har ju jag lagt min röst på att jag tycker butiker ska vara kvar.
Ja.
Jag tycker det är trevligt, jag tycker en del av vår miljö, det är en del av vår interaktion dagligen. Men om alla bara helt oeftertänkt, apropå medvetenhet, tänker men det är mycket billigare, det är mycket enklare, mycket smartare, mycket bekvämare att handla på nätet. Fine. Då får vi se att butik efter butik, kedja efter kedja läggs ner.
Ja. Och det, precis de valen. Mm. Som vi har vi åker till en liten by uppe här i Dalen.
Lucky you.
Ja, jag vet. Det är inget val som jag har gjort. Jag har blivit...
Har du inte?
Nej, men det är alltså...
Du har blivit ärvd.
Ja, exakt det. Mm. Och det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Men i den lilla byn finns det en liten affär. Det är bara 100 invånare i den byn.
Mm, mm.
I den affären finns det inte mycket varor.
Nej.
Därför de kan inte ha så mycket varor. Och då gäller det att handla i den affären.
Exakt.
Även om de här tomaterna inte ser så bra ut. Därför att någon måste köpa dem. Annars går han under.
Det är samma sak som att säga, vi vill att ni ska vara kvar.
Ja, då går man och handlar i den affären.
Absolut.
Ja. Och så måste man tänka. Och det är samma sak tycker jag med det här med... Jag handlar på Coop. Mm. Inte för att jag vet om det är bättre än ICA, men jag har alltid handlat på Coop. Av kanske ideologiska skäl.
Mm.
Men nu har ju Coop fått färre och färre kassor. Och färre, mindre och mindre personal. Man säger upp människor. Därför att nu ska man ju själv skanna.
Ja.
Och gå igenom, göra hela jobbet själv.
Jag har skällt ut chefen. Jag har faktiskt gjort det.
Ja, jag går och ställer mig i kön. Den får vara 10 meter lång. Jag står där vid kassorna.
Du Ann, får jag pussa och krama dig?
Jag tänker att jag vill ha kvar de här människorna i kassan.
Ja. Och jag vill att de ska ha ett jobb.
Jag vill att de ska ha ett jobb.
Ja.
Exakt.
Ta inte bort jobben för våra unga människor.
Nej, exakt.
Inte bara unga. Ja. Men majoriteten av alla som sitter i kassan är ju så här genomgångsjobb eller extrajobb. Ska man ta bort det? Men hallå, hur tänker ni? Ställ er i rätt kö.
Ja.
Det vill säga kön där det är manuellt.
Ja.
Vi vill inte ha den här utvecklingen.
Nej. Vad ska våra barn jobba med sen?
Exakt.
Om vi tar bort alla de här jobben.
Ja.
Ja. Så tänker jag också.
Mm. Så jag med.
Ja.
Och jag pratar både med den ena och den andra, inklusive chefer. Jag tycker det är alltid bäst att gå högst upp.
Ja.
Så, det är energisparande att gå högst upp. Och jag har talat om, men då är det här gamla vanliga, våra kunder kräver, gör de. Ja, men ICA har ju infört det här med självskanning och till och med, vad var det de skrev ovanför kassorna? Att om man väljer den här kassan så väljer man... personlig betjäning. En kassa med personlig betjäning. Det är så det heter numera.
Ja.
Och sen ska det chippas hit och dit. Och det måste jag säga, apropå val.
Jag vet.
Ja, du vet. Alltså det här med att vi håller i ett chip är bara ett steg närmare kroppen. Att vi har ett chip på kroppen är bara ett steg närmare ett chip i kroppen.
Ja, det är många som opererar in chip i kroppen.
Ja, det är helt galet.
Mm.
Så jag säger det, apropå val. Så kära lyssnare, det här är ett väldigt viktigt statement från Charlotte Krook. Jag säger, vad ni än gör, välj inte mikrochipet. Välj inte implantatet i kroppen. Oavsett om det kallas för RFID-chip eller om det är Veritas som saluför den eller något annat företag. Det är galenskap från början till slut. Det är inte bara en sändare, det är mottagare. Det är mottagare och sändare som sitter där för resten av livet och ställer till med inte bara biologisk kajko utan också när det handlar om vår elektromagnetiska frekvens. Och vår hjärna. Våra val, våra känslor. Så oavsett vilka frestelser eller bestraffningar, för det är ofta så, står du kvar i den gamla kön och väljer den modellen, ja då kostar det. Eller blir obekvämt. Och om du ställer dig i den nya kön med olika mikrochip, ja då blir det belöningar i form av rabatter och form av bonusar och si och så. Så välj bort mikrochipet.
Ja. Och när det gäller val, också säga en sak. Det här med val, hur man också beter sig. För det är också ett val. För det räcker med att någon beter sig dåligt mot en dag. Så får man dålig energi.
Ja.
Och blir arg på någon annan för att man måste få ur den här energin. Och det är också ett val man gör. Min man, han är rolig. Han åker inte buss ofta.
Nej,
för att han åker mest bil.
Ja.
Men när han åker buss så blir han så imponerad av bussen. För han har inte åkt buss kommunalt på länge. Så säger är det en Volvo? Vadå, säger jag. Då han spanar in alltså märket på den han kliver. Så kliver vi in där och sätter oss på våra mjuka säten. Och säger, vilka fina säten, säger bussen.
Vad trevligt att vara här inne.
Ja, och han tycker, vad bra han kör den här chauffören. Ja. Och jag då som åker den här bussen varje dag, jag har inte tänkt att den här, lägger inte märke till varken märken på bussen eller vilka, ja. Och då är han så, den här killen kör väldigt bra. Då går han fram till chauffören när vi ska kliva av och säger, du körde väldigt bra, säger han till chauffören. Och jag skäms varje gång för att tänka, de måste tro att jag har en galen man med mig som måste tala om för chauffören att han kör bra.
Men, en recensent.
Ja, men den här chauffören, han blir så himla glad. Där sitter han och kör varje dag och vi trötta människor som sitter på den här bussen, vi säger aldrig att han kör bra.
Nej.
Det är också ett val.
Ja, det är ett val, det är helt ljuvligt. Jag blir så rolig skratt.
Ja. Och han har också gjort en annan.
Men apropå vardagsval, det är också val.
Ja, man kan ge uppmuntran till de som ska ges uppmuntran. Och han har till och med sån att ibland att han tycker när någon gör sig, när han jobbar på sitt gamla jobb, då kunde han ringa till, då hade han en jätteduktig tjej i Norge. Nej, i USA som var norska så var det. Och hon var så duktig. Så efter ett tag så tänkte han måste ju tala om det här för hennes arbetsgivare hur duktig hon var. Så då bad han att få prata med hennes chef.
Ja.
Och så sa han att det är så bra. Och så mejlade han också att hur nöjd de var med henne. Då var hon worker of the week eller month eller någonting i deras interntidning. Och så var hon promotad som det heter. Hon gick ju upp i hierarkin. Så
tack, då fick vare han, Bosse.
Tack vare Bosse. Men då fick han ju en urusel kontakt. Den nya som kom. men bara så här, hur lite sånt kan på, alltså små positiva val. Det vill säga att man även ger dem, så på samma sätt man gillar en bra tomat, så kan man säga att man är schysst en bra människa också. Det är också ett val.
Absolut, ett jätteviktigt val och jag är med på noterna. Och jag måste säga så här, jag kanske låter som att jag klagar på mycket, missnöjd, eller att jag går direkt upp till chefen och skäller ut
honom. Det är också ett val att säga till det.
Absolut, absolut.
Ett dåligt val.
Ja, nej, men det kan också vara ett moraliskt val. Nu jag höll precis på att säga det, att om det är någon som plussar, som lägger ner liksom hur lång tid som helst på nätet eller på datorn för att tala om för att Coop, personalen här i vår lilla butik, de är helt suveräna och liksom bara tack och så. Jag älskar sånt för jag vet vilken
energi det ger.
Ja, och de här fröna som sås och spirar och gror och slår ut någon annanstans.
Exakt, va?
Så att det känner jag till. Men vad jag skulle säga är att ibland kan det vara jätteviktigt att göra det här valet att nej, jag ska framföra mitt klagomål, för det är viktigt därför att det kan förstärka andra som faktiskt också är missnöjda med en företeelse men tänker nej, men det är nog bara jag som tycker så. Så är flera stycken bara jag som tycker så.
Det är rätt.
Häromdagen så gjorde jag just det beslutet på morgonen när jag skulle åka till min tandläkare. Och så tänkte jag, undrar om jag ska tala om för honom att en av hans anställda är helt urusel. Jag var så missnöjd förra gången, tandhygienist. Och det var inte första gången jag började blöda och han bara rafsade runt ungefär som han hade fått spasmer i händerna. Så jag hade hänt flera gånger. Så tänkte jag, nej, nu säger jag det. Och när jag sa det så tackade min tandläkare och sa, bra, tack. Det är flera stycken, du är inte ensam. Jättebra att du berättar.
Precis.
För det kan ju vara
ärlig feedback.
Exakt, och att stärka andra människor som kan vara missnöjda med saker och ting genom att bekräfta, ja, du är inte ensam. Det kan också vara viktigt.
Precis.
Ja.
Vad bra. Har vi nu har vi vet du vad, Charlotte, jag tycker precis
jag skulle läsa någonting.
Ja, visst ja, du ska läsa någonting. Det måste vi sluta programmet med så vi har lite plats för det.
Ja, annars har jag jättemycket andra. Hur långt på programmet vara?
Jag vet inte, Charlotte. Vi redan håller på i 40 minuter.
Hoppsan. Ja, men då tar vi 50.
60. Då tar vi 50.
70, 80. Ja.
Charlotte, det var så länge sedan så nu får du lite extra tid där.
Ja, men alltså, jag har ju också, jag tänkte apropå val. Jag har ju en annan person, jag har flera personer som jag återkommer till i mig. När jag tycker att min tillvaro kanske är skruttig eller jag känner mig missnöjd eller har såna här ilandsbekymmer. Då har jag några fantastiska människor som har gjort svåra, extrema val utan facit. Eller hur ska jag säga? Utan någon minsta vetskap om kommer det här att leda till det jag tror att det kommer leda till.
Mm.
Och då har jag till exempel, jag vill bara nämna det snabbt. Minns du de här uruguayska rugbylaget, ungdomarna, killar som kraschade i Anderna 1972?
Just det. Det var gått en film om dem också.
Ja, jag vet.
Som klarar inte jag att titta på.
Alltså, då klarar du inte av att höra vad jag tänker säga.
Ja,
heller.
Men det, jo, det är ja, men säg.
Ja, men alltså, det är de här svåra men nödvändiga valen. Och i det här fallet så handlar det ju kanske om två val. Det första handlas det väldigt mycket, hör jag. Men i alla fall, det inbegrepp, valet att överleva eller dö genom att de här killarna bestämde sig för att äta sina döda kamraters kroppar.
Jag vet.
På sätt överlevde de under de mest extrema, horribla, fruktansvärda omständigheter. Och sen, efter 2 månader i ensam isolering och iskyla och köld och absolut ingenting och all räddning var ju avbruten, så bestämde sig en Nando Perado tillsammans med vad heter han, Canessa, hans kamrat, att gå över bergen, gå över de högsta topparna i Anderna utan att veta om de skulle klara sig, utan mat, utan utrustning, utan något, ja, helt otroligt. De gick i 10 dygn. De tillryggalade nästan 10 mil.
Helt
och klättrade. Ja, det är helt otroligt. Och hur de faktiskt nådde civilisationen. Och fick hjälp att åka helikopter hela vägen tillbaka. Och visa vägen tillbaka. Mm. Och rädda återstående av kamraterna.
Fantastiskt.
Ja, och det är ju svåra val. Nummer ett, att välja att överleva.
Mm. Oavsett vad.
Oavsett vad. Och nummer två, att våga ta klivet ut ur den chimära tryggheten, den här lilla kabyssen, eller man kan säga det halva planets hölje som de hade då som koja i 2 månader. Och bara ge sig ut i ingenting.
Ja, jag vet.
Det ser fantastiskt. Det ser bekymrad ut.
Ja, men alltså,
det ser läskigt.
Ja, men det här är läskigt.
Det är fantastiskt.
Ja, ja.
Det finns många sådana människor som jag ser som hjältar därför att de också har vågat ta klivet ut i det okända. Kanske för att de inte haft något annat val. Men de ändå hade kunnat välja att stanna kvar ändå.
Mm.
Ja, och de gör det inte.
Precis.
Vilken spirit människan har.
Mm.
Så.
Mm.
Wow.
Wow.
Mm. Wow. Så apropå val. Jag läste en insändare.
Mm.
Ganska lång, men jag tyckte den var så otroligt intressant och kul.
Mm.
Här ska du få höra. Hjälp, rubrik. Jag är flykting från framtiden. Jag kommer från Sverige. Eller jag hoppas det. Komma ifrån Sverige alltså. Alla båtar har försvunnit. De har lämnat landet för länge sedan. Och inte kommit tillbaka. Här går det inte att leva som människa. här är alla robotar med implanterade mikrochips. Implants. Pengarna är borta sedan länge. Ja, inte bara mina egna utan allas. De är ogiltighetsförklarade som betalmedel. Ingen handskas med papperslappar eller mynt. Staten och bankerna bestämmer från dag till dag den digitala kursen med tillhörande avgifter. Vilket betyder att när systemet är nedsläckt eller bara krånglar står all handel stilla och kylskåp tomma. Och de bönder som inte gått vidare till någon webbmasterutbildning sitter gråtandes i gathörnen med en pappmugg framför sig. Inte för en slant som är forna dagar utan för en matbit eller slurk kaffe från en vänlig själ. Ja, tågen har slutat gå i brist på räls och kopparledning som bryts upp och smugglas ut ur landet i rasande fart. Flygen kan inte lyfta. Och bilarna kör in i varandra. Ett virvar av radiosignaler och mikrovågor slår ut sig själva och annat som är tänkt att lyfta, föra, bära och köra. Och haverier av olika sort ödelägger transaktioner och kommunikationer, långa och frustrerande köer. Ja, även övernattningar i tält för att vara först på plan ifall. Om systemet plötsligt skulle fungera så ringlar sig köer framför och runt matbutiker och tunnelbanestationer. Ingen vet när den elektroniska valutan är tillgänglig, bara att den slås av och på. Ingen vet ju heller med säkerhet hur mycket som är kvar på kontot, för bankerna höjer ständigt sina avgifter som dras automatiskt vid varje transaktion. Alla slåss om de få arbeten som finns, oftast inga alls. AI är inte en kassa som hjälper vid nöd, som arbetslöshetsstöd, utan ersättare med minimum av underhåll behöver varken stöd eller bröd, bara översikt och noggrann programmering. Alla utom smart Intel-robotarna är kroniskt rädda och uppretade. Undernärda av värdelös smartmat, undertryckta av teknologins maktapparat, underlägsna centralstyrets övervakning där inga kryphål tillåts existera. Inga alternativa vägar tillåtna och därför inget växande möjligt förutom frustration och hunger. Ja, smart Sverige är byggt på skör nyis som när som helst brakar fullständigt. Landet håller på att fasa ut sig själv och alla medborgare. Och Europa håller andan inför trycket av 9 miljoner flyktingar som vill bort. Men tyvärr, inte ens en roddbåt finns längre att uppbåda. De har gett sig iväg för länge sedan. Och kustbevakningen tillåter inga främmande skepp i svenska farvatten eller kustlinjer. Vi är förlorade. Om inte. Frågetecken.
Här pratar du om en verklighet som kan bli om vi inte väljer rätt.
Ja, om inte vi väljer annorlunda.
Ja.
Rätt och fel är svårt kanske och direkt säga om så här. För det är ju utifrån var och en. Men om vi väljer... Om vi blir medvetna om saker och ting och kanske ser lite längre än näsan räcker.
Mm.
Att vi kanske tittar lite djupare och lite bredare och högre också ibland på saker.
Mm. En läskig framtid.
Det här var en insändare, jag får se nu, Charlotte Krook var det som hade skrivit
den. Oj, var det Charlotte Krook?
Ja, det var Charlotte Krook som hade skrivit den.
Ja.
Och då skulle du säga så här, vad är den publicerad?
Ja, vad är den publicerad?
Ja, inte än. Jag har skickat den telepatiskt.
Bra. Mm. Och nu?
Ja.
Har du skickat ut den på eten här?
Ja, det har jag.
Ja, Charlotte, nu har vi ett litet val. Ska vi avsluta nu eller inte?
Så bra.
Har vi sagt allt?
Har vi något val? I valet och kvalet så har vi ändå ett val.
Ja.
Så, vi avslutar så här.
Ja.
Ja.
Och hoppas på fler sådana här...
Ja, det är upp till oss att välja det.
Ja, det väljer vi.
Ja, nu väljer vi oss och fler program.
Det gör vi. Men vi säger inte vad, eller hur?
Nej, för det vet vi inte.
Nej.
Förrän vi sitter på plats, nästan. Precis. I alla fall.
Mm.
Så tack från mig, Charlotte.
Ja, tack så mycket, Charlotte Krook. Mm. Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö. Det här programmet är en serie. Det finns många fler fantastiska program med Charlotte. Så sök på Charlotte på www.tyresoradion.se så får ni veta mer om de här samtalen vi har. Och jag heter Ann Sandin Lindgren. På återhörande.